King Space på Kungsgatan 4. Ännu ett fantastiskt avsnitt. Och vilket väder vi har. Gråmulet här i Göteborg. Fantastiskt.
Det är helt magiskt. Vilken skön energi du har, John Andreas. Det är magiskt. Som vanligt skulle jag kanske vilja säga. Och du vet, vi hade ett par dagar med blå himmel och mycket sol. Och det var faktiskt riktigt fint. Du vet, i söndags, jag måste säga det. Så tog jag mig till Surtersjön liksom ute på Hisingen. Jag sprang bara i shorts. Det var 3 grader eller 6 grader kanske det var. Sprang ut till sjön, hoppade i, gick upp, sprang hem. Så 16 kilometer i blöta shorts. I strålande sol var det helt fantastiskt. Så kan man göra på en söndag.
Ja, vet du vad jag gjorde på fredagen då? Sågade ved. Såga så mycket ved så att sen på fredagen, eller på lördag kväll, så var jag helt slut. Jag orkade inte röra mig. Jag låg sängliggande i 24 timmar på riktigt. Ja, helt slut. Och det hände inte ofta, kan jag ju säga. Jag brukar ha mycket energi, Erik, och ni lyssnare som vet det. Jag brukar ha mycket energi, men jag var helt slut. Jag hade gått all in, liksom. Så att det är bra att ha en balans, faktiskt. Och idag har vi faktiskt en speciell gäst som kanske är expert på det. Men det får vi se här. Varmt välkommen, Malin.
Tack snälla. Ja, men helt underbart att vara här. Få starta onsdagen i Göteborg med en massa härlig energi hos er. Det är ju fantastiskt. Ja, men om jag är expert på det här med balans, ja, men det får vi väl se här under den kommande timmen. Mm. Men jag tänkte jag ta med er och lyssnarna på en liten sån mini-resa på mina senaste år. Jag började, om man säger, min jobbkarriär för ungefär 15 år sedan. Flyttade från en liten håla i Skåne. Bestämde mig för att plugga i Stockholm och fick ganska snabbt en praktik och därefter jobb på en av de liksom främsta, finaste byråerna. Och satt helt plötsligt i Sturegallerien på den här liksom balkongen med flaggor ut mot svampen. Och man liksom har hängt mycket i Stockholm. Så där stod jag liksom 21 år och undrade lite vad det var som hände. Och tyckte att det var ganska häftigt. Och vi kommer att prata säkert mycket om det här idag. Vad som är liksom ett drömliv. Och där kan man ju, om man tittar utifrån, säkert tycka att det var ett drömliv. Och det tyckte jag säkert också där 21 år gammal. Och sen jobbade jag på i den liksom reklambyrå- och kommunikationseventbranschen i 12-13 år. Och vi kan väl köra den ganska snabba versionen så får ni flika in med frågor här sen. Annars kan det bli väldigt långt. Men jag körde på, ja, men klassiskt, hade bestämt mig för att göra karriär. Var väl, om man tittar i efterhand, väldigt styrd av huvudet. Liksom, så här borde man göra, så här ska man nog leva liksom. Ha ett bra jobb, göra karriär, få barn runt så här 27-28 tänkte jag var ganska lagom. Och sen skulle jag flytta hem igen. Och innan dess skulle jag ha ett bra jobb som jag kunde komma tillbaka till. Och allt det checkade jag liksom på. Och sen fortsatte det på det, liksom större projekt, mer resor. Gjort allt från praktikant, produktionsledare, projektledare, byråchef, hela den resan. Tills för ungefär, ja vad blev det, 2015 så sa det stopp. En dag i juni vaknade jag upp i ett alldeles vitt rum. Jag kommer bara ihåg att det var ett vitt rum med en vit dörr och ett litet fönster där kikar in en kvinna, en sjuksköterska. Och jag har ingen aning om hur jag har hamnat där. Och minns fortfarande klockan på väggen som visade 7:50 en söndag morgon. Och det enda jag tänkte var att det var inte så här mitt liv skulle bli. Det var väl liksom någonstans vändpunkten, eller den första vändpunkten ska jag säga. För sen hade vi inte lärt oss riktigt där. Men det var väl den första stora vändpunkten i alla fall. vändpunkt 1.
Ja, ja, väldigt intressant att höra din historia liksom. Så med andra ord, du är ju 35 eller någonting nu då.
Ja, lite närmare 40 säger de i år.
Nej då, det tror vi inte på.
Nej, så är det, nej.
Någonting blev fel där.
Nej, men då hamnade ju utmattning, kanske utbrändhet då.
Ja, exakt. Och jag har ju varit sjukskriven 2 gånger. Den första gången därför jag skrattade lite när jag sa att jag hade lärt mig delvis. För då för mig och jag tror för väldigt många andra. Och det är också drivkraften till varför jag liksom både ute och pratar idag och har förmånen att coacha just den här liksom skammen och tabun som fortfarande finns kring utmattning och psykisk ohälsa och någonstans att det händer de som är svaga när det kanske, eller det är precis tvärtom, att det är när man har varit stark och gjort lite för mycket, lite för länge. Så efter den, när jag fått den här sjukskrivningen i handen, så separerade jag samtidigt. Och den hösten då så hade jag ju barnen varannan vecka, vilket innebar att varannan vecka jobbade jag typ inte alls. Och den andra veckan jobbade jag 100%. Och på pappret stod det då 50% sjukskrivning. Och jag gissade att det var liksom inte riktigt så man skulle liksom landa och komma tillbaka. Så jag hade ett jättestort kundkonto som jag precis hade fått och tänkte, det här kan ju liksom inte, vad ska kunden säga och alla andra och även jag själv. Det var ju liksom en av de grejerna som man hade kämpat sig in i väggen för. Så jag jobbade ju på daglig basis med en helt fantastisk kund och vi reste liksom Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn och hon visste inte på ett halvår att jag var sjukskriven. Mm. Så det var liksom fortfarande att hålla den här fasaden uppe liksom.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så det gjorde jag ett halvår och sen tyckte jag att men nu är jag ju pigg, så då började jag jobba 100% igen. Och skruvade väl liksom till viss del på grejer, men hade inte landat inåt överhuvudtaget, hade inte förändrat några beteenden egentligen liksom tillräckligt mycket. Så när jag kom tillbaka där så tog det ett halvår innan det smällde då på riktigt. Och då gick det mycket, mycket snabbare andra gången skulle jag säga. Så från det man hade kunnat pusha ganska många, många år, så helt plötsligt var det liksom från 2-3 veckor så kom liksom alla de här symptomen igen och sen var det stopp. Så då var jag hemma i 5 månader och stängde av, landade inåt, gick till psykologer, gick till coacher, landade i liksom vad som är viktigt, jobba i värderingar och liksom då började jag landa hem. Och det är 5 år sedan idag.
Så att välkommen, den har inte varit spikrak, liksom. Nej, välkommen tillbaka till livet, ska man nog säga.
Ja, men så är det ju verkligen.
Så att, och vad är det du har lärt dig av den brännan, så att säga?
Ja, men det jag har lärt mig för det första, liksom. Ja, men det är ju verkligen att, och jag tycker det är intressant med podden, att liksom lev ditt drömliv. Att så här, för det första, så här, okay, men vad är ditt drömliv? Liksom? Lever man sitt eget drömliv eller lever man någon annans drömliv? Och det är väl liksom så här, jag vet många perioder i mitt liv där jag kanske utåt sett har levt ett mer drömliv på pappret, om man frågar andra, liksom, än vad jag gör nu. Men det är ju, samtidigt är det ju nu som jag känner det liksom genuint, att nu är jag ju där jag ska vara liksom. Så det är väl första så här, okej, men det var ju inte mitt drömliv jag levde liksom, det var ju någon annans utifrån alla, ja, men det vi är uppväxta med och liksom samhällets normer och vad som är framgång och sådär. Klassisk, lyckad men inte lycklig.
Två barn, kombi, en hund kanske till och med.
Nej, den kom inte.
Men... Och en villa eller någonting.
En villa och nybyggt hus och sånt område där alla gjorde samma saker. Så, så allt det var liksom checkat.
Och var får man det ifrån då?
Ja, men det är väl intressant. Jag tror vi får det på väldigt många olika sett såklart med oss i uppväxten och i normer och i mycket liksom, vad ska du bli när du blir stor liksom. Mm. Att vi någonstans blir intutade i att det räcker inte att bara vara liksom, utan det är ju i göra som vi hela tiden blir bekräftade liksom, i olika prestationer. Och mina barn kan fråga mig ibland, mamma, varför säger du så sällan att jag är duktig? Mm. Och det är klart att jag säger det ibland, men jag försöker ju också omformulera så ofta jag kan och orkar liksom, i att uppmuntra saker eller uppmärksamma på andra saker än just ordet duktig. För det är ju någonting som jag tror, eller som jag är övertygad, har präglat väldigt mycket av min uppväxt och kanske många andra som har växt upp i ungefär samma tidsålder, höll jag på att säga.
Ja, jag tänker, du har ju barn också liksom, och jag tänker på, jag har ju fått frågan när jag var liten liksom, vad ska du bli när du blir stor? Mm. Istället för att säga, vad vill du testa på när du blir stor? Mm. Vad är det du vill prova på?
Exakt.
Och istället för det blir ju så definitivt, vad ska du bli när du redan är någonting?
Exakt.
När du redan är perfekt och vacker som du är.
Mm. Verkligen.
Så hur bollar du det med dina vackra barn?
Ja, för det första så... men vi pratar väldigt mycket självkänsla. Gör vi på olika sätt. Hur man nu kan göra det på. Och det kan man såklart med en 8- och en 11-åring. Liksom. Men väldigt mycket som du säger att... Ja, men de kommer hem från en fotbollsmatch eller en dansuppvisning och säger så här, men mamma, var jag inte duktig idag? Liksom. Jo, men liksom, är du stolt över mig nu? Fast jag var lika stolt över dig i morse för att du är du. Liksom. Och sen så typ så här, men mamma, sluta nu. Så.
Ja, men det är ju bra.
Men att liksom jobba med det. Vi har lite sådana övningar på kvällen där man får säga tre saker som man vill ge sig själv innan man går och lägger sig. Och vad man är tacksam för och sådär. Så lite landa inåt och grunda. Mm. Lättare med en 8-åring än en 11-åring. Som 11-åring som också har formats och formas mer utifrån. Och också tycker såhär, men det här är lite töntigt. Vad ska det vara bra för? Liksom. Mm.
Så. Det är nog bra att börja med det så pass tidigt ändå. Liksom. Alltså, jag kommer ihåg när jag var liten så... Det var ju verkligen så här, vad ska du bli när du blir stor? Och så skulle mina klasskompisar, du vet, de skulle bli läkare och polis och allt sånt där. Jag har ju nämnt i podden innan, men jag fattar aldrig frågan. Hur kan man veta det när man är liten sådär? Men jag ville ju bli miljonär för att kunna göra vad jag ville. Men det var ju någonstans, den känslan kommer ju inifrån någonstans. Jag fattar att om du är det så har du mer frihet. Sådär, va? Men ändå så blir det ju som att under uppväxten så möts vi av alla möjliga impulser, information och allting från lärare, omgivningen. Och då blir det ändå sådär, kan det ju bli så att du följer, jag följer, vi följer någon slags utstakad väg. Och så tänker man liksom, ja, med hjärnan som du säger, såhär, snarare med känslan. Jag gör så här, det här är karriären.
Precis.
Och som har lagt rälsen.
Verkligen. Och rälsen, och jag har mitt lilla pappa här, satt på tåget upp igår och så ringade in och skrev, och på tal om räls så skrev jag just godståg, att till slut så blir det ju liksom ett godståg som, alltså det går så fort till slut, så även om man börjar kanske snudda vid den här tanken att nu kanske det här är lite liksom osunt, så går det så snabbt liksom, så det är i vissa fall där, särskilt om man inte tar hjälp utifrån och sådär, så är det ju svårt att bromsa in det, utan ofta blir det ju den här kraschen tyvärr innan man kanske.
Men hade du liksom tankar innan kraschen så på att kanske, ja, men jag gör den här grejerna, men egentligen så vill jag ju göra det här, men du kunde inte ta det steget riktigt, var det någonting du kände?
Alltså jag var ju både och, skulle jag säga. 2 månader innan jag gick in i väggen så vet jag att jag sa att om man kan gå in i väggen så borde jag gjort det för länge sedan. Ja. Och den var väl laddad med 2 grejer. Dels att jag tyckte att jag hade jobbat så mycket så länge. Så det var så här, ja, men om det inte har hänt hittills så kan det nog inte hända. Och det fanns också en sån grej som jag möter med många av dem jag coachar idag. Att så här, ja, men vadå, finns det på riktigt stress? Det är fortfarande liksom. Och nu är väl medvetenheten lite större än vad den var för 5 och 10 år sedan. Liksom. Men fortfarande att det är så här, ja, men vadå, man kan inte bli sjuk av stress. Eller det är liksom, det har bara lite mycket att göra. Så att det fanns väl en mini insikt. Jag kommer ihåg att jag sa till min chef att så här, ja, men när jag går hem nu så kommer jag inte titta mejlen på kvällen. Utan jag kommer kolla den liksom när jag går hem, och sen kommer jag kolla den på morgonen. Men på tal om det här godståget då, så när jag kom på morgonen så hade jag ju 80 olästa mejl. Det var ju inte så att det sänkte stressen, liksom. Att sitta hemma på kvällen och veta att så här, ska inte kolla. Men det tickar in ett här nu hela tiden och sen så tar det på morgonen. Och där hade det ju i det fallet gått liksom för långt för att bromsa med den typen av åtgärder, liksom. För det bara vällde ju in ändå, liksom.
Ja, men det brukar ju också vara, alltså, ur min personliga erfarenhet, så jag har ju gått in i väggen 2 gånger själv och en tredje gång som jag kallar levande död, som var lite kraftigare då. Och av min egen erfarenhet så var det ju också arbete, det var mina egna förhållanden till mina relationer. Vad jag sa ja till och vad jag sa nej till. Kan du relatera till att det är ju helheten, du är ju livscoach också, så det är ju helheten, att det här balansen mellan alla de här pelarna som är så viktiga. Hur påverkade de hela ditt liv, liksom, i dina relationer, din ekonomi och alltså som förälder, när man är stressad, pressad och blir utbränd, då är man ju inte sin bästa förälder heller.
Nej, det är man ju verkligen inte. Ett ord som jag ofta associerar den tiden med är ju otillräcklig. Att någonstans känna att man gör egentligen mycket mer än vad man ska på jobbet. Och man gör mer än vad man ska hemma. Och man gör kanske mer än vad man ska på alla plan. Men ändå är känslan av att vara otillräcklig. Och då söker ju vår hjärna liksom, okay, på något sätt liksom, ska jag väl ändå kunna känna mig tillräcklig och sådär. Så antingen så gör det att vi gör ännu mer. Där vi liksom redan gör mycket, vilket jag gjorde. Och att jag gjorde nya grejer då. För jag kanske börjar få... Ja, men lite dåligt samvete gentemot mina barn, att ja, men kan jag jobba så här mycket, då ska jag i alla fall ge dem lika mycket, så då ska jag bli klassförälder och jag ska liksom köra föräldrarådet och driva någon process på förskolan och liksom, för det förtjänar de ju ändå liksom. Och så växlade man upp där också. Och för min del så var ju jobbet, det var ju ett fantastiskt jobb liksom, både så här intellektuellt och utmaningar, alltså jag lärde mig hela tiden bara as we go någonstans. Men det gjorde också att jag fick ju jättemycket av liksom alla, vad ska man säga, behov uppfyllda på jobbet. Liksom. Det var utmaningar, det var socialt, det var roliga grejer, det var resor, det var matcher, det var ja, men allt liksom. Och sen så kom man hem och då var det liksom så här, för det första var man ju helt dränerad och tom liksom. Men jag hade också fått liksom så extremt mycket intryck innan liksom. Och då blev väl jobbet, var ju min liksom go-to place. Så är det ju definitivt. Och i samband med utmattningen så var ju också separationen ett faktum. Och barnen har världens bästa pappa, och det var han då och det var han idag. Men det var inte meningen att vi skulle leva tillsammans liksom. Och den insikten tillät jag mig väl också för första gången att faktiskt också landa i då. Som kanske inte heller var helt ny, men det var ju då någonstans. Ja. Då landade jag in första gången för på väldigt, väldigt länge.
Ja, och vad har varit den största lärdomen för dig i den här resan?
Ja, men det är mycket. Dels är det ju ja, men det här med att när jag sa upp mig från jobbet, vilket jag gjorde då efter min sjukskrivning, så var jag tillbaka och jobbade kanske i 8-9 månader. Och sen sa jag upp mig, och då utan att veta vad jag skulle göra, jag visste bara att jag ska inte vara här liksom. Så det är väl en lärdom liksom, att verkligen våga ta de här stegen, även om det är liksom väldigt läskigt och obehagligt, och alla sa så här, men vad ska du göra nu? Du kan bara berätta för mig liksom.
Alltså, det finns, jag vet inget, inte ens själv.
Ja, det finns inget att berätta. Man kan ju inte bara lämna ett liksom välbetalt jobb, ett liksom bra jobb för, nej, kan man inte det? Liksom, så. Så det är väl en lärdom att liksom verkligen våga ta steget. En annan är ju att i samband med det så kände jag också så starkt att mitt hjärta hade ju liksom verkligen varit i den här både branschen och bolaget liksom. Så vad som än hände, så här, folk sa upp sig och det var något ända och något kontor slås ner liksom. Men då flyttade jag mig dit och så lappade vi lite där. Så jag hade ju haft så väldigt mycket hjärta där. Men helt plötsligt efter de här liksom, och framförallt andra sjukskrivningen, när jag verkligen hade gått inåt, så var det så här, jag kan inte hitta mitt varför här. Alltså det är bara ett tomt skal. Jag kan absolut inte motivera mig till att liksom ge mig till det här. Och då kommer den här frågan så här, det måste finnas något mer. Liksom. det har ju varit en liksom väldigt så här, det måste finnas något mer, det måste finnas ett större syfte liksom med både vad jag ska göra, men också då tillbaka till din fråga, vad liksom min lärdom har varit. Och det är också så här, att få ge till andra. Märkte ju att när jag började vara ute och föreläsa första gången för kanske 6 år sedan, nästan mitt i utmattningen liksom. Alltså den känslan, liksom helt så här euforiska känslan, både när man stod där och när man gick därifrån, så tänkte man, vad är detta? Detta är ju liksom, detta är ju något nytt. Så. Och så var man och nosade vid den någon gång och så jobbar man vidare lite. Och det tror jag ni säkert kan känna igen er i också.
Det kan jag känna igen mig. Men jag har en fråga jag lurar på, men ja. Det kan jag absolut göra. Man håller en föreläsning, det är som att det är någon slags energivåg så här, som går ut från mig då kanske till publiken och sen tillbaka. Så, här, va? Så ofta är det ju att efteråt så är det mer energi än när man kommer in. Va? Det är jättemärkligt. Men, och det gör ju i sin tur att för mig också att jag vill göra mer av det givetvis. Mm. Liksom. Och det är någonting som jag själv aldrig upplevt i något annat sammanhang. Nej, än när jag kanske då har jobbat med det jag gör med coaching och sånt där. Liksom. Men när jag har jobbat i bolag och sånt och gjort något liknande i där så jag aldrig upplevt det på samma sätt.
Nej.
Men det jag funderar på, det jag hade tanken här, för du är stress och livscoach, vi pratar om stress och vi pratar om kring stress, men vad är stress, liksom, vad är stress för något? Hur skulle du definiera stress, Malin?
Intressant. Det är ju, det kan ju vara att ha för mycket att göra på jobbet till exempel, eller för mycket att göra hemma, men skulle jag säga, det är ju inte per definition stress. Utan för mig så är stress, som jag brukar säga, konsekvenserna av vad som händer om vi inte uppnår det vi vill uppnå. Och vad jag då menar med det är att liksom, två olika personer kan gå till, om vi då säger jobbet, liksom, samma dag, skulle utföra samma saker. Den ena går dit med approachen att så här, ja, men jag har haft en rätt god morgon, jag har liksom sett till att jag har fått lite av mina behov tillgodosedda. Jag ska jobba på här idag. Och sen 5 då ska jag gå hem. Liksom. Och det jag hinner, jag ska göra mitt bästa. Och det jag hinner, det hinner jag. Där finns ju ingen liksom, stress i det. Liksom, i stort sett hur mycket den personen än gör med den inställningen, så finns det ju ingen stress. Medan om man liksom, en annan person kommer liksom så, ja, barnen var lite ledsna vid lämning och nu är jag liksom världens sämsta mamma och nu ska jag in i här och lite sen in i det här mötet liksom. Och jag kommer aldrig hinna det här och sen missar jag barnens fotbollsträning liksom. Där har vi ju liksom stressen och i de här liksom konsekvenserna och ja, men otillräckligheten. Och också som jag brukar säga, när de här tänk om snurrar igång liksom att, ja, men om jag missar den här presentationen, då blir kunden besviken eller min chef, eller då kanske jag blir av med jobbet och då kan jag inte bli kvar i det här huset, och sen börjar liksom det snurra. Där har vi ju, för mig är det liksom stress och oro, och också när vi sitter här idag så har vi ju liksom ett krig som pågår inte allt för långt bort. Min inbox har ju fullständigt svämmat över de sista 2 veckorna just med, ja, men oro kring liksom att hantera och att förstå att i vårt nervsystem så är det liksom ingen skillnad på stress och stress. Den kan liksom inte skilja på att nu är jag lite stressad inför en presentation på jobbet eller nu är jag stressad för att kriget kanske kommer till Sverige. Att förstå att vårt nervsystem har varit triggat under 2 års pandemi med liksom en stress utifrån och att det är så mycket mer än det man kanske säger, ja, men jag är inte stressad, jag har inte mycket att göra. Så börjar ju väldigt många coaching-samtal som jag har. Jag vet inte om jag stressar, men jag har inte mycket på jobbet. Nej, okej. Okay. Men då kikar vi lite som du sa på de här olika områdena. Tittar vi på de här olika benen. Okej, men hur ser det ut här då? Och hur ser det ut här och så här? Så hittar man ju ganska snabbt vilken eller vilka ben det är som vacklar liksom.
Jag blev nyfiken här också. Du nämnde pandemin. Du nämnde Ukraina så. Och det är ju kanske då inte att jag ska göra det här, jag vill uppnå det här, och så är det ett gap däremellan, och så lyckas jag inte riktigt och så blir jag stressad. Utan det är kanske, det är typ en annan form av stress, tänker jag.
Mm.
Som är mer kanske en rädsla för att någonting ska hända.
Mm.
Hur tänker du kring det? Eller det är ju, för det är ändå långt borta. Ukraina är ju ändå, vad är det, 120 mil någonting. Mm. Det är ju inte Närsgårds liksom.
Nej. Men hur jag tänker kring det, men lite tänker jag tillbaka till vårt nervsystem och att vår hjärna är ju någonstans utvecklad för väldigt många tusen år sedan. Och tittar man på stress så var ju den liksom stresssignalen i oss var ju helt liksom livsnödvändig för att vi skulle överleva på på savannen. Liksom att okej, nu är det något som prasslar. Det kan vara en tiger, det är bäst att jag springer in i grottan. Men sen var vi i grottan och liksom återhämtade oss. Och det är ju givetvis också en parameter att stressen i sig inte är farlig. Men att när vi inte återhämtar oss kontinuerligt så blir det ju en för stor påfrestning. Men det som vi hade hjälp av där då, den kanske hjälper oss. Jag brukar säga att den här tigern, som faktiskt var en fysisk tiger då, har ju blivit i väldigt många en mental tiger. Och då kan ju inte liksom vår hjärna eller vårt liksom nervsystem skilja på en verklig fara eller en påhittad fara. Så om du ligger varje kväll och tänker så här, jag tänker om kriget kommer hit, och det skulle ju kunna vara min lilla nisse som hade fått gå över. Liksom, det är lika verkligt för hjärnan som att det faktiskt händer. Och det är ju många som inte tänker på det som också en stress i våra system.
Det är som jag gillar ju savannen, så här bergslejon tänkte jag. Mm. jag jobbar ju som primal coach då.
Ja, just det.
Och där tittar vi mycket på evolutionen så här. Hur levde för 10 000 år sedan, 100 000 år sedan, de här grejerna då. Och det är ju precis som du säger, Malin, liksom. Det är ju så där, va. Bergslejon, ja, men det är kanske det är en akut stressfaktor. Vi springer eller så försvarar vi oss. Så där. Men när den blir kronisk, vi ligger på kvällarna, funderar på grejer. Vi vaknar klockan 3 varje natt.
Mm.
Om och om och om och om igen. Och vi sover dåligt. Och det spiller över på allting annat.
Exakt.
Det är inget bra.
Vad ska man göra om man upplever den här stressen då? Du som är proffset här.
Ja, men det är många olika delar.
Hela verktygslådan.
Det är lite så här, var ska vi börja? Nej, men för det första är det ju att, och det är ju lättare sagt än gjort när man är mitt i det. Men där vi vill komma, det är ju att faktiskt så här, landa inåt. För det som händer också nu om vi tittar på Ukraina och det här, det är ju att vi är liksom i det yttre. Vi är ju inte i oss själva, utan vi är ju liksom i väldigt mycket yttre faktorer. Så när jag var i min första utmattning så vet jag att jag sa till en psykolog som jag gick till, så sa hon att men nu får du liksom sluta typ älta det här, för att du vet ju vad du vill liksom då i vissa frågor. Så jag har ingen aning. Jo, men alltså du vet ju. Ja, så jag vet ju vad jag känner, så, men det är ju bara känslor, så hur ska jag kunna lita på det? Och det tycker jag sätter ganska mycket fingret på att vi är så vana att bli styrda utifrån, så att vi liksom inte ens tror att våra känslor är liksom, eller jag gjorde inte det i alla fall. Ja, men det är ju bara något så här flummigt. Den kan ju vara något annat om ett tag liksom. Och så bedövade man den lite. Så det ena är ju att ta hjälp av liksom antingen någon i ens närhet eller en coach, att så här få möjlighet att ventilera och prata liksom. Men, och sen beroende på hur långt det har gått såklart, att jag brukar säga det viktigaste är att sätta bollen i rullning liksom. För mig var det att jag tog ett möte med HR-avdelningen. Jag hade ingen aning om då var det skulle sluta. För jag ville fortfarande inte tänka de tankarna liksom. Men det gjorde ju att hon sa att du måste gå till läkaren liksom. Och jag grät och sa jag ska inte till någon läkare liksom. Men just att sätta den här bollen i rullning. Om det är att säga till sin man, sin fru, till en kompis, att prata med någon på jobbet. Att själv ringa till läkaren, att gå till vårdcentralen. Men liksom sätt den här första bollen i rullning. För om det är så att du faktiskt är i ett läge där du är på väg in i väggen. Eller du behöver pausa, så får du helt plötsligt en hjälp utifrån. För jag vill ju inte bli sjukskriven. Jag kommer ihåg när jag stod med det här pappret i handen. Liksom, tänkte jag, kan det vara en blås idag i Skåne? Liksom. Tänkte jag, kan jag liksom bara låta det här blåsa iväg? Och så har det aldrig hänt. Liksom. Så det var ju en jätteförnekelse och nederlag i hela det. Liksom. Så mitt tips är liksom sätt någon mini-mini-boll i rullning. Liksom. Så det är ju om man känner att man befinner sig där idag. Det blir svårt att slippa i det här nu.
Ja, och då kan du avsluta med det du sa. Vad sa du då?
Är vi live nu eller?
Nu är det dags här, nu matar vi på!
Ja, nu är vi. För vi fick ett, men det är sånt som hände. En gång i podden fick vi strömavbrott. Och nu har någonting knas här. Men nu kör vi podden här igen. Och då kan man ju passa på att säga något om Patreon. Patreon.com/levditt drömliv då. Så om man har råd med en bussbiljett i Västtrafik i Göteborg, då har man råd med Patreon och blir sponsor också. För vi har schyssta paket.
Har man råd att käka skitmat som McDonald's, pizza, Burger King och Max och korv såna här bröd, grejer. Korv med bröd.
Chips. Godis.
Då har ni baske med råd och slänga in en slant.
Varför har ni? Bra där. För du har inte tid att inte göra det.
Nej, så är det.
Så jag, vad var vi då? Jo, jag har en liten charang här om kosten. Och jag gick igång lite.
Du hade
lite
en kul. Fin summering där.
Men det kommer jag tro. Så, ja, det var det. Så kosten var vi på.
Att det var betydelsefullt. Så hade jag nog säga balans där i form av.
Så kom balansen.
Ja, exakt. Och då i form av just kost, återhämtning, fysisk aktivitet, sömn. Att liksom, det är ju ett pussel i sig liksom.
Hur är det då med jag gillar ju kost liksom. Jag gillar ju, eller det gör vi båda här, träning. Så här. Tränar du, håller du igång fysiskt och sådär? Det hänger ihop mycket med
Det hänger stress. Ihop väldigt mycket. Jag började väl, skulle säga, innan min utmattning så hade det väl varit en sån här klassisk som såhär, men nu ska jag börja gymma och sen så bara, nu slutar jag och så, nu ska jag börja och så slutar jag. Men sen dess har jag faktiskt aldrig slutat igen. Sen har det varit allt från att träna 2 gånger i veckan till att träna 5 gånger i veckan liksom. Och mycket gym då, styrketräning skulle jag säga. Och det är ju fantastiskt. Alltså det är ju jättemycket liksom ångestdämpande och massa härliga saker som frigörs i våra kroppar. Så att det försöker jag göra så mycket som möjligt själv. Och sen men till mina klienter så är det mycket att hitta ett lagom. För är du mitt i en utmattning så kan det fortfarande vara bra att träna. Men hård träning kan ju kroppen liksom... Har du liksom varit så pass utmattad att du har panikångest, attacker och liknande, så kan ju väldigt liksom pulshöjande träning göra att kroppen får liksom samma känsla och tror att den är inne i någon typ av panikångestattack. Liksom. Så där är det ju att göra lite och ofta. Mm. Och inte liksom gå in i så här, nu är jag sjukskriven så nu har jag massa tid så nu ska jag börja träna 1,5 timmes pass. Liksom. För då kommer det tillbaka till magen. Liksom, vår mage, där har vi mycket av vårt immunsystem. Magen är en av de saker som går sönder först vid stress. Och därför är också så mycket folk som kommer att säga att jag blir aldrig frisk. Och så tränar jag så blir jag förkyld direkt. Liksom. Mm. Ja, för det, kroppen är inte hel. Liksom. Mm. Så träning, jag älskar träning. Och jag försöker verkligen, som sagt, förespråkar rörelse och träning. Men utifrån de premisserna där man befinner sig idag. Liksom.
Har du någon träningsbakgrund?
Nej, det kan jag inte säga om inte golf räknas som träningsbakgrund.
Det är en bakgrund.
Det är en bakgrund, ja. Precis. Men det har jag gjort mycket. Men som sagt, det var verkligen i samband med de här utmattningarna som jag började träna kontinuerligt. Och väl också märkte hur stor skillnad, för så är det väl med alla förändringar vi ska göra. Att man vill se den här uppsidan och... Ja, men se att det faktiskt ger någon och gör någon skillnad. Och det insåg jag väl då. Så att efter det har jag inte släppt den igen.
För jag tänkte så här. Gå på gymmet. Jag styrketränar också mycket. Det vet ju du också gör.
Nej, jag styrketränar ingenting.
Jag har slutat faktiskt. Han har tagit på gymmet på 2 år. Det bör märka.
Ja, precis.
Jag är ofta på gymmet så här. Ja. Och så, jag tycker det är väldigt meditativt. Mm. Sådär, det är avslappnande meditativt. Jag gör mina grejer innan en halvtimme. Kanske innan en eller en och en halvtimme till och med. Men det kan vara lite klurigt ibland. Nu vet jag, apropå stress också. Det är att, ska man ha med sig mobilen in? Du vet, och så har man något sådär gymprogram i mobilen. Och så tittar man på mobilen så här. Det kan ju bli lite kluvet sådär. För man är uppkopplad. Man håller på att kolla på den och pysslar med den. Men det gör man ju ändå. Mm. Liksom dagarna ända så här. Det är ju Messenger och allting. Och man kanske låter bli, man kanske lägger undan den där. Men den är nog närvarande på något sätt hela tiden. Så hur hanterar du det? Sitter du där med mobilen och kollar och fixar så här, eller är det bara no-go zone för din mobil så här?
Nej, så strikt är jag nog inte. Jag förstår ju absolut vad du menar. Mm. Det är helt, helt relevant. Liksom. Jag tillhör ju inte de som sitter och liksom kör Instagram och fotar och posar liksom genom passen. Liksom. Men jag kan inte säga att jag inte skulle kunna svara på ett sms eller något. Därmed så skulle jag inte personligen köra ett sånt här liksom superhypat pass. Där det liksom är någon som räknar ner och talar om att nu ska du köra. Jag sätter på en väl utvald playlist och sen lurarna på. Sällan jättesocial på gymmet, i så fall får det vara innan eller efter, men helst inte under tiden. Och sen är det lurarna på och sen är det in i min lilla bubbla, på tal om meditativt liksom.
Men det är nog lite bubbla liksom. Ja, ett svenskt gym, eller jag, det är ju ingen som pratar med, man pratar inte med dem. Men jag är ju delskyldig liksom, för jag säger ju sällan hej till någon heller liksom.
Nej, men då säger man hej så tittar folk alltid så här konstigt tillbaka på sånt, att det är så här, shit, vad är det för fel på henne liksom.
Jag har ju lurarna på liksom. Nej, ja. Men nu har jag mitt egna gym, men innan hade jag ju alltid lurat på liksom, och jag ville inte ta av mig dem, för det kom alltid fram folk som skulle snacka och fråga, men hur tränar du och hur ska du göra, kan du lära mig lite, Och jag försöker undvika det för jag har inte tid liksom. Nej. När jag är på gymmet så är det min egen tid. Jag vill ta hand om mig själv och vara där i den stunden liksom. Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt faktiskt.
Ja, men det är det ju. Och sen tänker jag lite tillbaka till din fråga där. Att för mig handlar det om medvetenhet är liksom A och O. För när vi har den, liksom, allt från vad mår jag bra att äta, hur mycket behöver jag sova, hur gör jag för att sova bra, hur varvar jag ner, hur får jag in mer av det och så vidare. Då har vi liksom den här medvetenheten som vi kan studsa tillbaka på. Men jag promotar också väldigt mycket att vi ska vara lite snällare mot oss själva. Mm. Liksom. Och med det tänker jag till exempel att om vi nu går till gymmet och skulle scrolla telefonen så är det i alla fall väldigt, väldigt mycket bättre än att vi ligger hemma i soffan och scrollar telefonen. Så tänker jag så, ja, okej, okay, du är på gymmet i alla fall. Ja, du kollar Messenger, fine. Men liksom slå inte på dig själv för det liksom. Så att det där tror jag också att vi behöver bli lite snällare mot oss själva. Och ja, men det här med egenvärde, jag har ju väldigt, väldigt få. Om jag gör någon sån här liten mini-survey vad folk vill ha hjälp med. Liksom så här, ja, men vill du ha hjälp med så här, från stress till lugn, bli mer produktiv eller boosta din självkänsla. Så är det nästan ingen som svarar boosta din självkänsla. Det är i så fall sådana personer som är kanske lite mer så här, spirituella och redan ganska landade. Men däremot när jag väl sitter i coachingen och gör den här första kartläggningen. Ja, men jag har problem med det här, jag kan inte sätta gränser, jag sätter alla andra före mig själv, jag är så rädd för vad andra ska tycka och så vidare. Så är det liksom en lista på 10 punkter som jag bara säger, ja, och de suger vi in i självkänsla och egenvärdesfacket liksom. Mm. Och så börjar vi, så ofta är ju det kanske 50% av det vi jobbar med på i olika sätt. För det spiller liksom över på det här att, ja men inte vara andra till lag så att inte så här dras in i de här yttre och att faktiskt... Som jag sa, var lite mer självsnäll och vi duger alldeles utmärkt genom att bara vara ibland och inte gå in i den här prestationsbaserade självkänslan. Liksom. Mm. Så den är också väldigt viktig att landa tillbaka i.
Jag klurar lite på...
Jag ser du sitter och funderar på någonting där.
Ja. Det var en stor fråga, men den kommer lite senare.
Den kommer senare.
Den kommer senare, men jag klurar lite på...
Lite cliffhanger där.
Ja, den är sju cliffhanger. Va? Med den här pusselbiten med att använda huvudet för mycket. Mm. Man går på det man tycker och tänker och tror. Och efter utbrändheter eller också när man bygger ett eget bolag så blir det ju mycket personlig utveckling så här. Så det handlar mer om att gå på känslan och intuitionen. Mm. Gräva fram den på något sätt. Lär känna den. Jag har ju också varit i situationer där jag kanske har varit i olika relationer och liknande. Och gått på huvudet. Jag tänkte, men det här är bra av någon anledning. Mm. Och så egentligen, jag hade blivit bra liksom. Mm. För jag har ju lurat mig själv på något sätt va. Och fått dålig känsla och sådär. Men liksom hur, det kanske en stor fråga då. Men hur kan man... Var ska man börja någonstans liksom? Hur ska man, om man nu, som du då Malin, kanske man har liksom kört sin grej länge, man har gått med hjärnan så här. Hur ska man starta att lyssna på sig själv, på det inre här? Gräva fram den här lilla spiran.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Gå in i väggen.
Gå in i väggen så vaknar man i ett litet rum. Och då...
Det är grejen. Nej, ja, om man nu gör att det går så långt, då är det ju verkligen då är ju verkligen tipset att ta vara på den tiden, för då har du fått den tiden av en anledning, och då rekommenderar jag ju varmt. Jag skulle inte vara där jag är idag utan de psykologer och coacher som jag har gått till, just i att få landa i så här, hitta livskompass och värderingar och så. Men för att göra det innan då, liksom, man behöver gå i väggen, så är det ju att faktiskt börja jobba förebyggande och att ta de här ministunderna att, ja, men att checka in med sig själv. Jag älskar att skriva tacksamhetsdagbok. Det gjorde jag, började med mitt i utmattningen, och insåg att alla de här pissdagarna hade ju faktiskt en hel lång lista med saker som jag var väldigt tacksam för också. Eller att skriva av sig liksom 2 minuter när man vaknar på morgonen, eller att inte slänga sig in i Aftonbladet direkt när man vaknar på morgonen. Vad var din fråga där, eller säga? Nu tappar jag bort.
Hur gnistan här inne.
Där inne.
Självkänslan.
Ja, men exakt.
Ja. Självkänsla.
Ja, men det är liksom, ja, hjärtat. Och det är ju verkligen, alltså vi måste ju, har det gått så långt så att vi liksom är i en utmattning, en liksom tuff, alltså då är ju allt så avstängt. När jag kom till min coach då så sa hon, alltså du har så jättemycket bra, alltså intuition, magkänsla, men just nu har du stängt av den så länge. Så de är som så här svaga små morsesignaler. Och då insåg jag så här, okej. Okay. Så det kan vi ju göra. Men jag visste ju också då att jag hade tryckt bort jättelänge. Mycket saker som du säger, både i relationer och jobb liksom. Men jag lägger det också i ryggsäcken, så tar jag hand om det sen. Och så den. Och till slut så är ju ryggsäcken ganska tuff. Så har det gått så långt så att man har gått in i väggen. Så är det ju, ta det breaket. Jag stängde av allt andra gången. Tog för första gången bort mejlen från mobilen, alla pushnotiser, bara landade in och var väldigt mycket liksom med mig själv. Men jag hade aldrig åkat om jag inte tog hjälp utifrån. Och för att inte landa där då, så är det ju verkligen att ta de här små rutinerna, 2 minuter på bussen, 2 minuter på morgonen, skriv ner. Det är ju en fantastiskt verktyg, oavsett om vi är stressade eller så här, vad vill jag? Någonting gnager, okej, men ta en penna, ett block, skriv i 2 minuter, så lovar jag att det kommer att kännas bättre. Och du kommer få de här små svaren. Som du kanske har vetat, men som du inte har velat. Men du kan inte undvika det när du får det på pränt. Liksom. Och sen, ja, men det är ju lättare sagt än gjort att bromsa det om det går väldigt, väldigt snabbt. Men om man känner igen sig i att så här, okej, men vadå, lyssna på sina känslor, hur kan man ens göra det? Ja, men då skulle jag ju rekommendera att man vänder sig till någon som kan hjälpa till med det. Eller att man själv bara så här, faktiskt checkar ut en helg, åker iväg. För ofta kommer ju mycket saker till oss. Problemet eller utmaningen är att vi vill ju inte ha de här insikterna. Mm. För att ofta så som svar på din fråga, hur hittar vi de här? Problemet är att vi inte vill hitta dem. Mm. För ofta så kommer de ju tala om saker som att, men Malin, det här jobbet som du nu har lagt ner 12 år på ditt liv av, det var inte det du skulle göra. Och inte den här relationen heller. Det är ju inte som att det är några sköna insikter att landa i liksom.
Nej. Vad var där en klienter som kommer till dig, vad är en typ klient? Vad kommer de med för issues eller problem? Eller möjligheter ska jag säga. Jag gillar att säga möjligheter istället.
Jag skulle säga, det har väl inte varit en uttalad approach. Jag har absolut en del manliga klienter, men mest har det blivit kvinnliga klienter. Och det är ju allt från så här, jag tror att jag är väldigt stressad. Är jag det? Liksom. Till att jag har gått in i väggen, hur ska jag komma tillbaka? Eller nu ska jag tillbaka till jobbet? Men det är också så här, jag har jättemycket oro, jag känner mig liksom, jag kan inte landa, jag är väldigt orolig för saker, mycket katastroftankar. Eller bara så här, okej, hur ska jag göra? Jag vill göra något annat, men vad är det? Så det är ganska brett från, om man då tittar, och det är därför jag idag är både liksom stress- och livscoach. Att det finns ju en hel del som är kopplad till ren återhämtning och liksom stressrelaterat. Men som jag pratat om här innan, så är det ju inte, det är ju liksom inte så svart eller vitt liksom. Utan en person som kanske kommer och säger så här, men jag har jättemycket oro och katastroftankar. Ja, men det kanske stussar tillbaka till stressen. Att säga, ja, men det är därför du är väldigt mycket stressad. Och en person som kanske kommer och talar om att, ja, men jag är jättestressad. Det kanske landar i att vi jobbar med värderingar och livskompass och sådär. Och därför tycker jag att det är liksom inte svart eller vitt. Men den typen av frågor är det ju väldigt mycket. Mm. Och sen som sagt, frågan kring självkänsla, den säger nästan ingen. Men jag skulle säga att den behöver 99% av alla som kommer att jobba med.
Det säger jag med faktiskt. För det märker jag ju. Självkänslan är ju grunden för allt egentligen. Liksom. Och folk vet ju, många vet ju inte vad självkänsla är. Om vi ska tala klarspråk. Och om du skulle förklara självkänsla för lyssnarna. Mm. Hur skulle du förklara självkänsla sånt?
Ja, men man kan ju göra det. Det finns ju många som har gjort det innan också. Men jag tycker den enkla förklaringen är ju att... Ja, men att landa i att bara... Att jag duger i att bara vara. Och inte göra, liksom. Helt bort från presterandet. Att oavsett om jag har presterat på jobbet, om jag har varit på gymmet, om jag är en bra mamma, en inte bra mamma just idag, så är jag liksom fantastisk, jag duger, jag har gjort mitt bästa. Liksom. Men att få vara i varandet och inte görandet. Mm. Skulle du vilja flika in eller fylla på med någonting där?
Nej, jag tycker det låter jättebra. Jag brukar säga att man är väldigt grundad och väldigt sann mot sig själv.
Mm. Liksom. Sann är väldigt bra.
Och att man faktiskt är väldigt varm och ödmjuk mot sig själv.
Mm.
Och tillåtande mot sig själv att känna alla känslor som kommer och går. Och tankar som kommer och går.
Mm.
Det skulle jag kalla självkänsla. Och självkänsla för mig är ju också att man är väldigt trygg i sig själv. När den väl är välgrundad, liksom att... Det spelar ingen roll vad någon tycker och tänker om dig. Eller vad du har presterat eller gjort. Eller varifrån du kommer. Etc. Eller vad du har varit med om. Det spelar ingen roll.
Nej,
utan det där är externa faktorer. Mm. Som inte är så jätteviktiga.
Nej, och det är väl väldigt bra kompletterat där. Och det är ju verkligen att när vi kan vara grundade, sanna, genuina. Och faktiskt känna att vi kan ha den här. Kopplingen. Jag brukar säga att det blir en inre dialog och varje gång jag säger det till en klient så tycker de det låter lite läskigt att man har inre dialog och inre röster liksom. Men när vi faktiskt kan landa in i det här att okej, men det här var kanske inte en toppen dag liksom. Jag var arg på mina barn eller jag var arg på min partner eller det var den här liksom diskussionen eller det här gick inte alls som jag hade tänkt mig på jobbet. Nej, och idag var det så. Vad kan jag ge mig själv nu liksom? Ja, men jag ska nu checka ut liksom. Här lite tidigare och imorgon så ska jag faktiskt avboka första mötet och så behöver jag bara liksom få boosta mig själv. Att så här, ja men bara landa och inte vara så hård mot sig själv och liksom revidera och skruva längs med vägen för vi kommer inte att göra det är som folk säger, ja gör du alltid rätt nu? Nej, verkligen inte. Liksom. Men jag märker ju det betydligt snabbare nu för att och ju mer jag grundad jag är, det som jag säger ibland, nu är ju min magkänsla så tydlig så att jag nästan kan bli irriterad på det. Jag kan tycka så här, ja men kan du inte låta mig göra detta nu? Jag vet liksom, jag ska bara göra det här. Så bara, nej det ska jag inte. och att den har liksom gått från de här små morsesignalerna till att ja, men hela kroppen och där tror jag alla känner in på olika sätt. Jag är en person som behöver testa mycket och det är väl också tillbaka kanske från att gå från huvudet, att folk säger ja men ska du verkligen säga upp dig från jobbet eller det här klassiska, göra plus och minuslistor. Jag ser inte att det finns något fel i det, men jag behöver ju ofta testa, alltså jag behöver slänga mig ut i en föreläsning eller i en podd eller säga upp mig eller så bara att göra dem och det måste ja, inte vara så stora det, steg som att säga upp sig, men att så här även i relationer eller vad det än är att bara liksom vara i mötet antingen att det blir ett liksom negativt möte kanske i en relation att så här ska jag verkligen inte vara. Nej. Eller att det är en, liksom ett sammanhang där man känner att men shit, här finns det ju massa bra grejer. Men det kan inte jag eller vill jag inte heller tänka mig till. Utan det är ju någonstans när man är i stunden att så här, men här har vi något liksom.
Mm.
Och det är väl tillbaka i att följa magen och inte så här, men nu borde jag vara med i den här podden för det skulle, alltså jag ville vara med här idag för jag lyssnade på er typ i julas när jag var ute och promenerade så tänkte jag, shit, det var liksom ett härligt gäng och fastnade för det här med liksom, lev ditt drömliv, våga ta liksom ditt steg. Jag får ju fortfarande så många som säger, och jag blir lite provocerad.
Alltså,
nej, provocerad med kärlek. Men så här, ja men man kan ju inte bara säga upp sig liksom, eller man kan inte bara göra slut, eller man kan inte bara, nej okej, okay, på vilka premisser kan du inte bara göra det liksom? Givetvis kan det vara bra att ha kanske så här, rekat ett annat jobb om man nu vill göra det, eller man kan liksom, men det här med att vi är så intutade i att, men så kan man inte göra, okej, okay, säger vem liksom?
Ja, och det är väldigt fint att du säger det, för det är många som har förutfattade meningar om saker och ting. Men det säger ju alltid mer om dem än om oss som faktiskt gör det. Det var ju samma som i min resa när jag skulle göra det som jag gör idag. Nu gör jag väldigt många olika saker. Jag arbetar ju så att du ska veta, så arbetar jag som livsgiftig coach, jag är livscoach också, och jag arbetar som motivatör, peppare, podcastare. Alltså det är många grejer, och så har jag till och med olika låtar på Spotify också liksom.
Hallå, de har jag missat, jag kan ju köra senare in på min sån här är det feel good låtar, då kan de hamna på min lilla
feel good
lista. Ja,
det beror på, det är helt olika genrer allihopa i stort sett.
Ja, det får vi spana in.
Men det var ju som när jag började med mitt liksom, men ska du verkligen göra det alltså? Du vet, det är hård konkurrens, och du vet det är, hur ska det gå ihop, och hur ska du göra det? Lever du på det, och hur går detta? Och jag följer min dröm.
Mm.
Jag följer det som känns rätt och riktigt för mig.
Mm.
Och det har gått fint.
Mm. Och det är väl underbart.
Och kunna hjälpa människor som, precis som du gör Malin, att faktiskt kunna finnas där för de som behöver den stöttningen. Som både du och jag behövde när vi gick in i väggen liksom, och mådde riktigt dåligt och orkeslösa, förmodar jag att du hade ingen energi, och det var bara som ett kluster liksom.
Ja, det var som första psykologen sa till mig så här: ja, men vad tycker du är kul? Man bara, ursäkta. Alltså glädjen, den hade ju försvunnit rätt så långt innan liksom. Mm. Alltså ju det här, det är klart att jag kunde vara glad eller skratta med mina barn eller med, men det här genuina liksom bubblet, det var ju borta liksom.
Mm.
Nej, men alltså jag kan relatera till, jag kommer ihåg det jag nämnt i podden innan, mitt tidigare jobb och sådär, att våga bryta mönstret och våga testa.
Mm.
Om du inte testar, du vet ju ingenting, du har inte gjort det. Hur ska du kunna ha en åsikt om någonting om du inte provat det själv, va? Jag hade ju ett jobb uppe i Gävle, 4 år med internationella relationer och allting som jag hade pluggat till.
Det du skulle göra liksom.
Det jag skulle göra. Jag hade ju tänkt ut planen liksom. Jag skulle ju bli, min dröm då som jag tänkte, det var att bli ambassadör.
Ja.
Och jag bor utomlands någonstans sådär. Jag är ju nu med, jag älskar att resa och jag har ju bott utomlands och sådär. Men det var ändå någon slags hjärnkonstruktion, tror jag. Och däremellan alla de, under de åren, så kände jag, men det är ju äventyret som lockar. Det är ju då jag känner mig levande. Det är ju det jag vill göra. Och så gjorde jag ju de grejerna, men i slutändan gick ju, jag har ju nämnt podden innan, pappa gick ju bort där 2012. Och där började jag väl fröt liksom gro och sådär. Ja, men om man lever en gång, då har man en skyldighet liksom. Mm. För jag ville ha något kraftigt ord där.
Mm,
att leva fullt ut, va. Man har inte råd, som du säger, André, du har inte tid att inte göra. Men hur ska man då? Det var ju bra jobb, lägenhet mitt i stan, relation, allt möjligt så här. Men jag trivdes ju inte. Jag höll på att dö liksom. Det var bra grej också, men det var ju skit ändå, för jag kände mig som så här, du vet, tänk så här 1600-tals Vasaskeppet liksom, fantastiskt skepp så där. Ja, det är ju fint och så. Och så sitter en galjonsfigur längst fram, den där fören. Det ser fint ut, men ingen syfte, ingen funktion liksom.
Nej,
jag kände mig som den där galjonsfiguren hela tiden.
Det var liknelsen.
Ja. Så till slut bara, nej, men det funkar ju inte. Jag vet inte vad som händer sen. Men jag säger upp mig och så drar till Göteborg. Och så får jag testa.
Mm.
Det är jag beredd att göra. Men jag gör det nu. När ska jag göra det liksom?
Ja.
Nu lever jag i testandet.
Och så. Det är fint. Jag har varit inne på det lite båda två. Just att faktiskt få testa. Mm. Alltså vi måste inte veta. Det som folk säger, men jag kan inte skriva ner vad mina värderingar är liksom. Hur ska jag veta vad de är om 3 år? Ja, men det är inte det jag ber dig göra. Jag ber dig skriva ner vad de är nu. Sen kan de få vara annorlunda om en månad. Liksom.
Mm.
Men om vi landar nu och börjar liksom skriva ner dem, så måste ju ingenting vara konstant. Liksom. Den har ju inte varit spikrak vägen liksom de här 6 senaste åren. Utan det har ju varit så här, nej just det här skulle vi inte göra. Nej, då backar vi tillbaka igen. Liksom. Och att inte heller se det som någon så här misslyckande eller nederlag. Utan så här, nej, men då har vi lärt oss det, och så fortsätter vi liksom vidare framåt. Någonstans.
Ja, och det är ju faktiskt det att det är det praktiska, när vi faktiskt vågar lära oss, våga göra nya saker som vi faktiskt utvecklas också.
Så är det verkligen. Och det är ju något, jag är ju tacksam över mycket saker. Jag skulle inte vilja ha något ogjort i liksom, som jag sa när jag kom in här. Jag jobbade mycket här i Göteborg i mitt tidigare liv. Men jag är ju jättetacksam, för det var ju det jag fick göra jättemycket. Alltså jag hade pluggat så 1,5 år på Sälj- och marknadshögskolan, och sen satt jag och var liksom, ja, men byråchef, och det var personalansvar och HR och göra resultatrapporter, och det var liksom så här, folk bara kan kompisar kunde säga, men har du, gör du? Nej, men nu vet jag hur man gör det liksom. Ja, men har du gjort detta innan då? Nej, men nu vet jag. Och det är ju jättetacksam för att även om inte jag vet hur, och det är också något som jag vill skicka med folk, att även om man inte vet hur saker ska liksom gå framåt, Att ju fler gånger vi har vågat testa så vet vi också att jag vet inte hur det ska gå, men jag har en tillit i att jag är en person som löser grejer. Liksom. Sen kan det bli på jättemånga olika sätt. Och ibland så kommer det lite snabbare och ibland kommer det lite långsammare. Men att ha tilliten är att vi måste inte ha hela huret, men om vi har ett väldigt starkt varför skulle jag säga i grunden, istället för att fokusera på vad först, som många gör. Så här, vad ska jag göra? Jag ska skaffa barn, eller jag ska plugga detta, eller jobba som ambassadör, eller liksom. Eller skaffa barn när jag är 28, jag var 28 och en halv. Liksom. Det är pinsamt när man tittar på det i efterhand. Det var ju liksom så väldigt, väldigt utstakat. Liksom. Gjorde allt det där som var i huvudet. Liksom. Men att kunna landa i att jag vet inte exakt hur. Men jag har utmanat mig så många gånger så att jag har en tillit i att det kommer att landa även detta. Liksom. Men det kommer säkert inte landa som jag tror exakt
idag. Nej. Jag kommer ihåg det är apropå ambassadör. Jag slog ju mig i tanken här en vacker dag att men vänta, ambassadör, de är ju anställda. De har väl 5 veckors semester som alla andra. Eller? Men om jag har 5 veckors semester så hinner jag ändå inte göra det jag vill göra. Så det funkar ju inte det heller. Liksom. Nu måste jag ändå hitta på något annat. För backa bandet. Liksom. När jag var liten var det ju miljonär jag ville bli. Friheten.
Exakt.
Jaha. Alltså, på något sätt var man ju, vi kanske då, generella sådär termer, klokare när man var liten.
Mm.
Mer spontan, genuin. Man hade en känsla för vad man faktiskt ville göra. Sen hände någonting.
Oförstörd brukar jag säga att när jag tittar på mina barn, då skiljer jag 3 år mellan dem. Så ofta kan man se vissa utvecklingssprång är ju, de är ju fina. Och vissa är lite så här skrämmande just när den ena minsta då var kvar i den här, så, som du säger. Väldigt bra. Ja, men säger det som poppar upp och liksom. Och sen den äldre hade börjat komma in i det här att liksom formas av annat. Men mamma, jag är fin i detta, eller ja, men jag kan inte ha Bamse kläder på mig, för vad ska de andra säga då? Så man bara, nu är du på väg in i den här yttre liksom.
Mm.
Så det här oförstörda, kan vi hitta lite av det igen i det vuxna liksom, att så här, ja men fuck, jag kommer på mig en Bamse-tröja ändå för att jag tycker
det. Skit i det, bara kör på, bara tillbaka till grunderna, bara mata på, var det själv, genuin, autentisk.
Ja, men exakt, och det är
Är det något du vill förmedla till våra lyssnare som du känner sådär, som du personligen skulle vilja förmedla?
Nej, men jag tycker det har varit ett väldigt fint samtal så här långt. Jag tycker vi har varit inne på mycket av det som känns just genuint och viktigt. Men en grej som jag hade med mig mycket, det var ju liksom meningen, vad är det värsta som kan hända? För tillbaka till vår hjärna, så har ju den en förmåga att måla upp jättekatastrofscenarios. Att säga, nej men om jag säger upp mig här så kommer det här hända och jag kommer få flytta därifrån och liksom lämna huset och vad det är. Eller om jag säger nej till någon på jobbet eller så här, vad ska den säga då? Och jag gjorde ju de sakerna väldigt mycket, framförallt under sista sjukskrivningen. Då skulle jag, typ samma vecka som jag blev sjukskriven, så skulle jag sätta mig på ett flyg till Asien och kört ett eller två stora event. Och hade en kund som bara sa, shit, nu åker vi om 4 dagar. Liksom. Och jag bara, herregud. Liksom. Och där bromsade jag ju innan. Men alltså, så många samtal jag hade där, så shit vad hon kommer att bli besviken. Och min chef och någon annan som ska hoppa in och åka till liksom, Asien med 4 dagars varsel. Liksom. Men alla de här samtalen, liksom, det var ju ingen som sa så här, fan vilken sopa du är. Liksom. Mm. Utan det var ju bara så här, men herregud, ja, men, liksom, pausa, checka ut, det här löser sig. Liksom.
Kaffina, kollegor, det hade inte jag, kan jag säga.
Nej. Nej.
För jag gick ju in väggen första gången i början på 2000-talet.
Ja, det var ingen bra tillfälle att göra, höll upp sig.
Och i byggbranschen.
Ja. Ja, det är tufft.
Så att det var ju en hittepåsjukdom. Så att det var ju inte... Så att, jag hade ju skinn på näsan så att säga, men det är ju inte lätt liksom.
Nej, det är inte lätt att stå upp i det när man själv är i något fullständigt kaos liksom. Men det jag vill säga med det är liksom, vad är det värsta som ska hända? Väldigt sällan ens i närheten av det vi målar upp liksom. Att, så det liksom, har det med sig så här, och medvetenhet, lyssna inåt som vi har pratat om så mycket, att om man känner nu att så här, lyssna inåt, jag har ingen aning om vad det är. Nej, men då är det läge på som sagt. Ta en löptur, gå ut i havet, sätta i skogen, snacka med en vän, ta en coach, gör vad som helst. Liksom. Men om man känner att så här, jag fattar inte ens vad ni pratar om, liksom, då kan det vara läge och pausa. Liksom. Och sen tycker jag att det som har hjälpt mig jättemycket är ju, när jag fick på pränt, var jag mina liksom, värderingar och insåg att det är inte alls vad de var för 10 år sedan. Men i mitt huvud så har jag fortfarande sprungit efter de här liksom, karriär, ekonomiskt, liksom, allting. Och jag springer efter en kompass som är liksom inte kalibrerad på 10 år. Att våga liksom revidera och stanna upp i det. Och att när vi hittar en medvetenhet att sätta mål. Jag tror ju liksom, jag är entreprenör precis som er, liksom, att få göra spännande, häftiga grejer. Men om vi har, liksom, nu gör jag en vågskål här, det finns ju ingen som kan se förutom någon här på filmen. Men om man liksom i ena vågskålen har sina mål och liksom vad är inspirerande, vad är häftigt, vad drömmer jag om? Och man i den andra kan lägga sina värderingar och självkänslan och allt det som vi har pratat om. Att så här, målen är jätteviktiga, men de får aldrig liksom väga tyngre än den andra vågskålen. Då måste vi liksom, eller bör vi faktiskt landa tillbaka. Och så här, men okej, men det var frihet jag ville ha, eller det var just mer det. Tid med mina barn. Men nu har jag startat ett eget som gör att jag jobbar liksom 15 timmar om dagen alla dagar istället. Okej, det var ju inte syftet, nej. Och så får vi revidera liksom.
Om man vill, nu är du med på podden här, Lev ditt drömliv och så. Mm. Om man vill få tag på dig här nu, Malin, hur gör man då? Var vänder man sig och hittar information och sånt där?
Ja, men exakt. Ja, i dagsläget hänger jag ju min största del av tiden som jag inte sitter med klienter, så är jag på Instagram. Där jag heter malin_gunnang, GUNNANG, _stresscoach. Eller kan man bara skriva in Malin Gunnang så poppar det upp. Jag vet inte om ni länkar här i beskrivningen. Men Instagram är ett snabbt sätt. Bara skriva ett DM där med eventuella tankar och funderingar. Jag svarar alltid på allting där så fort jag hinner inom rimliga gränser. Så det skulle jag säga är det snabbaste och enklaste liksom, sättet.
Bra. Jag har datorn här så jag har din Instagram sitt uppe här. Jag tittar på nu i en timme. Ja. Men det är jättebra content liksom. Det är massa verktyg, metoder, bullet point lister och sånt där. Så gå och kolla på Malins sida. Vi kommer länka till den också.
Mm, ja, vad härligt. Mm.
Har du någon fråga du vill ställa till oss?
Oj, jag tycker ni också har delat genuint. Vad är liksom, vi har pratat ganska mycket dåtid, men vad är liksom era respektive nästa steg på liksom resan framåt?
Nästa steg för mig? Ja, just nu, jag har ju många mål liksom. Men jag låter inte målen äga mig, utan jag lägger målen liksom. Ett mål är ju, jag har ju haft ett långtgående mål att jag vill ha 12 låtar ute på Spotify till exempel. Det är ett utav det. Nästkommande mål är nu den 16 mars. Då åker jag iväg på ett meditationsretreat 11 dagar. Det är det närmaste målet.
Var är det någonstans?
I Ödeshög i Sverige. Och dit ska jag sen ha ett långtgående meditationsmål. Det är ju 20 dagar tyst silence retreat då i England. Och den är om 2 år, 2,5 år nu. Eller 2 år, 1,5 år är det ungefär. Men man får se om man kommer in. Lite kriterier på det och så. Sen är det att fortsätta växa med min partner. Som är så vacker och underbar och fantastisk. Och hjälpa till att stötta hennes mor som börjar bli dement. Det som ligger i prio för mig. Och ta hand om min hälsa, mentala, fysiska och själsliga hälsa.
Ja, det låter som en väldigt både bra och konkreta steg, men också som sagt en fin balans i olika delar av livet.
Och nu tittar alla på mig.
Vad ska du kontra med?
Jag vet inte, alltså Andreas, du hade värsta livet. Det var en fin lista.
Ja. Vi har ju ett gemensamt mål också. Vi ska ju faktiskt gå. Var ska vi gå?
Ja, men jag tar bollen här då. Ja. Vi kommer dit också. Men mål, jag är faktiskt i en liten period där jag tittar på mina mål. Ska jag säga. Och lite vad jag vill ha. Och jag funderar lite nu på några 5 stycken faktiskt. Lite mindre mål, lite små mål som jag kan kvantifiera på ett annat sätt. Och sen givetvis det stora målet är friheten. Men kanske mer om man tänker så här. Ett mål jag har, det är att jag har haft lite skavanker med ländryggen en period. Som dels på grund av pandemin tror jag. För jag har suttit så himla jäkla mycket va. Och jag märker att det där tar det stryk när jag är ute och springer längre än kanske 2-3 mil i sträck då. Och med tanke på att jag var tillbaka till ultralöpningen så är det ju ett problem va. Så där jobbar jag väldigt mycket där av gymmet. Kanske 4, 5, 6 dagar i veckan så här, plus löpning på det. Men det hänger i sin tur ihop med målet att bara allmänt liksom må bättre. Och kosten allting. Men en sak som jag jobbar mycket med, det är också att liksom sakta ner. Jag pratade lite med dig här, John Andreas, innan. Bara ta det lugnare, långsammare. Och kunna ha mina möten och bygga mina grejer fast och få energi av det. Att ingenting ska ta energi, va? Så man kanske kan säga att min mål är mer optimerad balans, liksom, livsstil. Mm. Så här. Så jag vet inte, det är superkvantifierbart just nu, känner jag.
Nej, men det känns som en tydlig riktning och fokus.
Ja, så det kommer lite mer grejer framöver, men det är typ det jag har. Och sen, som du nämnde där då, vi har ju snackat om det innan, men Camino de Santiago är en så här 80-100 mils vandring då. Jag har gjort den 5 gånger.
Fem gånger
håller jag upp kameran här, liksom.
Det är ju imponerande. Jag har ju på min lista att göra den igen, men okej.
Farsan gjorde den 10-12 eller något. Och min morbror 18 gånger, jag vet inte. Han gick från Barcelona. Så vi är ju en sån familj, liksom. Och den vill jag göra igen. Och då jag och John, när jag snackade om det, så den satte 2024. Mm. Men apropå stress då också, alltså det är helt magiskt, liksom.
Ja, för du går ju som balsam,
dag
liksom.
Efter dag, mm, efter dag, alla dagar, liksom. Dag 22, liksom, du går fortfarande så här 3 mil om dagen. Så är det någonting man vill, liksom, om det är närvaro och landa i nuet, så gå till Santiago, liksom. Mm. Och det, maten fantastisk, vädret fantastiskt, regnar det, så det är också fantastiskt. Ja. Liksom, du är i nuet på ett annat sätt, va? Och du träffar fantastiska människor, så det är helt underbart.
Mm, ja, härligt.
Jag låter Erik ställa sista frågan.
Ja, just det, du hade ruvat på en sista. Det
är, ja, så han är nästan, så lurig där. Ja, han är speciell, Erik. Han har alltid ett S i rockarmen där.
Ja, det kommer fram. Och det här är ju en fråga vi ställer till alla våra gäster.
Det så har vi faktiskt inte gjort, men vi säger alltid att vi säger det till alla. Men det har inte varit så, vi har glömt det ibland.
Till nästan alla gäster, ja. Inom parenteserna, Strix och så. Men Malin, lever du ditt drömliv?
En sån trumvirvel där. Ja, men det gör jag. Och tillbaka till, liksom, där vi började. Att idag så lever jag ju mitt drömliv, liksom. I en helt fantastisk mix och blandning, högt och lågt. Men det är inte någon annans. Det är inte på någon annans premisser. Det är inte utifrån, liksom, andra föreställningar. Liksom, om man tittar på mina veckor, vissa veckor är, som sagt, med barnen, andra veckor är, nu har det varit pandemi, men nu har man egentligen börjat kunna, liksom, komma ut och göra grejer och träffa folk och resa mer och så igen, liksom. Och ja, men i helgen har bestått av en del så här jobb, bara sitta så här, skriva, preppa, göra content, svara, liksom. Och sen har någon dag varit så här, glassa, köra brunch, vara ute och, liksom, hänga med folk. Och sen typ på kvällen sitta och köra lite, jag gör mycket skriftlig coaching också. Ja, men gör jag det, och så bara, nu var klockan mycket, det blir en skål havregrynsgröt. Och sen nästa dag så är jag, liksom, i Göteborg, jag är här med er, jag kommer gå ut och käka och göra hel kväll på stan ikväll. Och för mig är, liksom, att få göra det på mina premisser, liksom. Och hitta den, som sagt, både friheten att kunna lyssna och faktiskt fylla det. Även med saker som vi pratade om, jag menar, när man hade föreläst första gången. Jag får ju samma, jag tror inte det är möjligt att, liksom, varje gång man har coachat att vara, liksom, hög på det här samtalet. Att ha, liksom, mer energi. Jag kan ju gå in och så kan man säga, okej. För det, oavsett hur fantastiskt det är, så är det klart att jag kan också vara trött, eller man har kört, liksom. Jag har ofta kvällscoaching vissa veckor. Men, liksom, efter 2 sådana samtal, sen kan ju inte jag sova på någon timme, liksom. För sen är jag ju, liksom, är jag bara helt tagen av att få, liksom, att detta är mitt jobb, liksom. Jag har fortfarande svårt att ta in det. Så både på, alltså, som svar på din fråga, absolut. För nu är det, liksom, baserat på mitt. Sen kommer det revideras. Om vi sitter om ett år så kommer jag ha lagt in nya pusselbitar. Men jag ska se till att de är inlagda av mig själv och ingen annan, liksom.
Vad fint.
Härligt.
Tack för att du var här.
Ja, men tack för att du var här. Vilken jättekul härlig start är det inte. Vi är framme vid lunch nu, men vilken härlig onsdag. Tack för att jag fick komma hit.
Ja. Och tack till alla fantastiska tittare och lyssnare. Så gå gärna in på Malins Instagram. Du kan repetera den där, Erik.
Ja, jag har den här Malin, vad säger man, understreck, säger man. Det är väl en sån här streckläsning, ja, liksom. Ja. Malin understreck Gunnang. Gunnang,
så det är Gunnang, men utan prickar.
Understreck stresscoach, va?
Ja, stämmer.
Ja, så går man till Instagram och kollar och följer.
Mm, får man.
Precis, tryck, ja, följ, fatta det nu.
Fatta det, du har inte tid annars.
Ha det gott så länge.
Ha det magiskt. Hej, hej.
Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.